är gift med en mansbebis.
Yes!
Jag måste få så som jag vill. Den här din man, så han har inte fattat att han nu för tiden faktiskt är förälder. Han behöver nu få en rejäl botelo, för att annars kommer du inte orka. Och vad ska du ge upp hela ditt liv då för att han ska gå på bowling? Liksom, nej, det går inte. Relationspodden Norren och Frans här, hej. Och idag så ska vi prata om saker som man aldrig skulle tolerera i en relation. Och det finns ju röda flaggor och det finns gröna flaggor. Men det finns också 50 shades of grey, alltså en massa gråzoner där man kanske vissa är okej med någonting medan andra inte det. Och Eva, det finns ju förstås saker som man absolut inte ska vara okej med.
No, det är sant. Det finns nog en del grejer där jag också är väldigt svartvit. Och vi kan slänga in ett första brev här som kommer från Piotr, 65 år, som svarar på frågan så här. Jag accepterar ingen form av fysiskt våld. När en före detta partner slog mig lätt, mycket lätt, då visste jag att vårt förhållande skulle ta slut. För den som slår lätt en gång slår hårdare följande gång. Piotr, 65 år. Jag håller helt med dig där. Våld i alla former är ju någonting som man aldrig ska behöva stå ut med.
Ja, och det behöver inte alltid vara det där att du får stryk heller, utan det kan ju vara just det att någon alltid lite trycker ner dig, eller någon kanske säger att jaha, nej, men ska du verkligen använda så där mycket pengar till någonting? Det kan vara saker att du blir förminskad, dina hobbyer är nördiga, eller din matlagning är ganska mjäh. Det kan vara sånt också.
No, det är just det, och då är man redan inne på den där gråzonen.
Ja.
Att det är ju det med fysiskt våld är förkastligt men också väldigt tydligt. Men sen det där med att man blir lite nedtryckt hela tiden, man kan bli lite bortkollrad med det. Att är jag nu hemskt känslig, eller var det där faktiskt väldigt taskigt? Var det där kanske rent av psykiskt våld? Och det är där någonstans vi tänkte att vi ska försöka grotta runt i dagens avsnitt av den här podden.
Ja, glädjande nog så har det kommit jättemånga olika förslag på vad som är gråzoner och kanske lite sådana här små röda viftande flaggor för er där ute. Och vi ska försöka hinna igenom så många som möjligt. Och det kan ju också hända att de har lyssnat på det här så märker man att ja, men precis, Olle är ju just sån där. Eller att Stina, hon har ju alltid gjort sådär, att det här är ju faktiskt inte okej.
Okay. Och en del grejer är också väldigt individuella.
Ja.
Det som är en röd flagga för en, kanske inte nödvändigtvis alls är det för en annan person. Så det här blir väldigt intressant och ganska spretigt skulle jag säga, men bra så.
Ja, och så tycker jag också att det kan vara bra där, för man blir ju lätt så här, alltså vi finnar är ju sådana att vi tror ju alltid att allting är vårt eget fel.
Oh ja.
Om inte vi är ett kommentarsfält, då är det alltid någon annans fel.
Stämmer.
Men att där också att man kanske tänker att nej, men det är väl bara jag som köper med, att lite får man väl tåla och så här. Så det kan ju vara bra också ifall man går i sådana tankar att lyssna lite extra noga, för du kanske inte är den enda.
Stått ut med en hel del, nu skild 54, så hade faktiskt en riktigt bra lista på grejer här som vi skulle kunna ta en titt på. Det här skulle den här personen då alltså inte stå ut med i en relation. Att hen inte är lojal utan talar illa om mig, hånar mig och gör sig rolig över mig inför andra. Att hen vägrar diskutera för att komma vidare efter ett gräl, förminskar mig och säger att det är mitt problem om jag inte kan lämna saker bakom mig och gå vidare. Att hen inte respekterar mina åsikter eller mina tankar utan vägrar lyssna och vill föreläsa om hur saker ju är. Att hen förlöjligar min tro- och livsåskådning istället för att försöka sätta sig in i min värdegrund. Och att hen inte tröstar mig och finns där för mig och lyssnar när någonting har hänt och jag är ledsen. Skrev stått ut med en hel del, nu skild 54.
Om det var det här du skilde dig ifrån så kan jag ingenting annat än gratulera. För jag blir riktigt provocerad när jag hör de här potentiella scenarierna som kanske har varit en realitet för dig, vad vet jag. Om man ska summera det här på något sätt så tycker jag ju att det känns så här som att här finns ingen ömsesidig respekt. Och det, är det som är problemet. Att lilla vän, vad vet du om någonting? Låt mig förklara hur saker och ting ligger till.
Ja, och det är faktiskt blir i längden, det här är liksom inte, det här är verkligen något som är säkert svårt att se, att det här är allt sånt här som kan verka lite gulligt i början av en relation, att partnern säger så att oj, du är nog så tassig, oj nej ändå med dig, och det behöver inte kännas så allvarligt då, men när det byggs på det sätt som den här lyssnaren listar här i sitt brev, så blir det ju faktiskt rena rama psykiska misshandeln till sist. Att man aldrig ska få känna att man duger och aldrig känna sig respekterad i sin egen relation.
Ja, och just det där med att förlöjliga den där partnern inför andra. Det var ju flera av er som skrev om det. Det kommer vi att gå in på lite närmare på svenska.yle.fi, så man kan gå in och läsa flera brev om det där. Men just det här med att man sitter någonstans så att man ska åka någonstans och så att ja, no, alla vet vi att Ulla knappt kom igenom bilskolan då Ulla håller på att köra och sen här, att det kan verka lite harmlöst, men ändå så att inte tror jag det är någon som tycker om att bli kritiserad för sin förmåga att hantera en bil.
Nej, inte fast det sägs i hur kärvänlig ton, så är det där ju en snäll sak att säga.
Ja.
Nej, mycket bra poäng där. Nästa brev kommer från KB58.
Min före detta hade en tendens att ta över när jag skulle berätta någonting. Jag stod ut ett tag, men till sist så kändes det som att jag inte alls fick plats i sällskapen och det var inte okej. Han var också snabb att tillrättavisa mig. I början så tyckte han att det var charmigt att jag var lite så här sprallig, men senare så började han skämmas för just det här och då kunde jag inte längre vara mig själv.
Det där är helt hemskt. Ja, det är ju nästan som man får bilden av att han har varit gifta med samma människa de här två senaste breven. Någon som verkligen göder sitt eget självförtroende genom att trycka ner sin partner.
Mm. Och just det där med att jag litar inte på att du kan berätta den här anekdoten tillräckligt kul, så att jag kommer att berätta den istället för dig.
Det där tycker jag att det är ganska vanligt att kvinnor gör i och för sig. Och jag tror inte att det är kanske ambitionen att trycka ner partnern alla gånger, utan man blir så ivrig. Nej, du får säga det sådär som... Nej, sa han ju så här, sa han. Att man blir så investerad i den andra story. Att man tar över den. Och det är säkert störande, men det ska ju kanske inte säga att det är allvarligt på det sättet. Och det kanske man ska kunna säga att, men hör du, det är jag som drar den här storyn. Vänta nu.
Ja, jag tror kanske att det där hör ihop med att kvinnor har ofta en känsla för detaljer på ett annat sätt än vad män har. Män tänker lite mer sådär i stora drag. Och kvinnor har mer att då kan man vara så här, men Stefan, du minns ju inte vad den där servitören verkligen sa. Att han sa faktiskt så här.
Och det är jättetröttsamt att sitta och höra på en sån här berättelse. Man känner på sig att det här är inte guld annars heller. Så nej, kan ni nu bara dra den. Så.
Vad sa den där servitören, ja, okay. Stefan?
Till punkt, ja, okej. Okay. Nu pratar vi om något annat.
Ja, hoho. Nej, men det är just det där med att liksom, för det känns det ju som att någon nästan så där skäms för en. Eller åtminstone inte är särskilt stolt över en.
Och inte lita på att du kan göra det här på rätt sätt.
Ja.
Nej, det ska man inte behöva stå ut med.
Mm.
Nej.
Följande brev. Det här tycker jag att är intressant. Jag tror att många kan kanske känna igen sig i det här. Det är PF50 som skriver att det värsta som finns är en partner som sätter upp hela sitt liv och alla sina handlingar, givetvis redigerade och putsade till perfektion, på Facebook, Instagram och så vidare. Det spelar ingen roll om du är medelsvensson eller världskändis, för vem bryr sig egentligen?
Ja, det där kan jag nog tänka mig att det är väldigt tröttsamt om man ska vara tillsammans med någon som hela tiden ska lägga ut allt vad familjen har för sig på sociala medier och sen inte heller gör det alls på ett verklighetstroget vis, utan visar upp en sån där superfiltrerad glansbildsvariant av vad man har gjort.
Mm.
Det ska vara konstigt. Då ska också få den här känslan av att vårt vanliga liv duger liksom inte. Vi kan inte bara ha roligt tillsammans här nu för oss, utan hela poängen med att vi nu får hit till den här parken var att du skulle fota dig själv i det här blommande trädet och lägga på ett sminkfilter på det. Att den här stunden vi delar här tillsammans var inte värd tillräckligt i sig.
Nej, att man behöver också andra stummar upp för att det ska kännas tillräckligt värdefullt då.
Och barnen var kanske inte tillräckligt gulliga och partnern var inte tillräckligt snygg, så man måste också lite styla upp dem och filtrera dem för att man skulle täckas visa upp dem på somme.
Ja, usch. Man märker att man alltid har ett sånt där filter som gör en 25-årig yngre på dina bilderna som kommer ut. Oho.
Barnen är sådär att mamma, inte har jag så här röda kinder. Jo!
Jo, du hade så roligt när vi var i parken.
Ja.
Antingen har du roligt eller så gråter du och ler.
Ja. Nej, men alltså det där är en bra poäng. För det här är säkert också en sån grej. En del tycker att det där är helt neutralt inställda till det. Och andra tycker att det här är en stor avskräckare i en relation om man håller på det här sättet.
Mm.
Det här var en intressant grej. En del av er var ju förstås inne på det här med hushållsarbete och vem som gör vad. Och då har vi här Maria, 37, som berättar att hon nu har en partner som har ADHD. Och därför får Maria ibland påminna om saker som bör göras i hemmet. Men den här nuvarande partnern tar ju inte illa upp av det här utan tackar så mycket och ser att vad bra att du sa att då ska vi göra det. Och så skriver Maria att i en tidigare relation då behövde jag också påminna om saker som skulle göras, men partnern då blev sur och tvär och tyckte att jag var tjatig. Då fick jag också säga till 5-6 gånger att det var hans tur att ta hand om disken och att ta ut soporna och så vidare. Och han hade ingen diagnos som förklarar glömskan. Det blev därför ett problem i relationen och en dealbreaker för mig.
Jag förstår det där mycket bra, Maria, 37, för att alla de som har levt tillsammans med någon som har till exempel en ADHD-diagnos vet att ja, det får med sig vissa utmaningar och att den där personen inte som lat eller glömmer kanske med vilje då, utan att det hör ihop.
Nonchalerar partnern och tycker att det är du som ska göra allt.
Ja, men sen att om det är en person som är inom citationstecken vanlig och inte har något sånt här, så då är det ju bara lätt att man inte gör någonting.
Mm. Nej, precis. Så att det är intressant det där att liksom samma obalans i relationen så kan vara ett problem eller inte ett problem, lite beroende på omständigheterna.
Mm. Den generösa 27 har också skrivit till oss om just det här med att då man inte riktigt är överens med partnern angående vad som borde göras och på vilket sätt och vad det får kosta.
Jag skulle aldrig kunna leva med en man som är snål och som anser att vi ska splittra på notan då vi går på restaurang. Medan andra kan tycka att det här är helt okej eller till och med strävar efter ett sånt arrangemang. Jag tror det beror på personlighet, uppväxt, tidigare erfarenhet och värderingar. Men det som nog har blivit min största dealbreaker är då personen inte är ambitiös och driven. Efter att mitt ex trivdes som arbetslös, bidragslyftande latmask. Jag skulle aldrig mer acceptera att en man lever på mig. Och det har lett till en motsatt effekt där jag uppskattar en man som är ansvarsfull och generös gentemot mig. Så snålhet, lättja och att sakna ambitioner, det är sånt som jag helt enkelt inte accepterar.
Så det där är alltså det att man inte orkar föra ut roskisen i potens 100. Det vill säga att man inte riktigt orkar göra någonting överhuvudtaget.
Mm.
Jag måste säga att det är nog också en stor dealbreaker för mig. Och det är inte det att man ska måste vara att det ska måste vara något fint som man är så där intresserad av, men att man har en passion för någonting och att man är intresserad av någonting, för det gör en också på något vis lite mer alert som person.
Och så här måste man ju förstås då lägga in brasklappen att det är ju klart att om en person till exempel är utmattad eller deprimerad eller mår psykiskt illa, så kan det komma perioder där man faktiskt är en som ligger på soffan, lyfter bidrag och inte ens kan föra ut roske. Och det är ju förstås inte det som vi pratar om här, utan personer som alltid är på det här sättet att nej, men det kan väl någon annan göra, har det som sin livssyn på något sätt. Och som inte heller har någon ambition att förbättra sig själv och utvecklas. Så det tror jag är det som vår brevskrivare är inne här på.
Mm, ja, men såklart. För jag menar sjukdomar och dåliga perioder i livet, det kan vi ju ingenting åt på det sättet. Men att just att om man är av naturen en latmask så är det jobbigt. Och det här med pengar alltså, det är flera av er som har skrivit om det här. Och vi skulle kunna ta ett brev som har kommit in från signaturen kvinna 33,3/66,6. Ja, den här signaturen kommer du att förstå då du hör vad den här personen har skrivit. Min första relation gick under bland annat av den orsaken att min partner var mycket noga med att utgifterna skulle delas mellan oss till punkt och pricka. Vi räknar alltså cent. Jag hade nyligen börjat studera för första gången och han som var 5 år äldre var redan mitt i magisterstudierna och hade också ett ganska välbetalt deltidsjobb. Då jag antydde att det inte är logiskt att vi delar 50-50 på till exempel matinköp, då jag ändå äter mycket mindre, så löste vi det med andra procenter. 33,3 delat med 66,6 till exempel. Utöver det här så gick pengar åt till diverse fritidsaktiviteter. Kvitton sparades och respektive delsummor lades in i en Excel som bokföring. Och inte en enda gång så bjöd han på någonting. Inte förväntar jag mig att bli lyxigt bortskämd av en studerande, men det kändes också som att jag inte var så högt värderad. Jag hade gärna bjudit honom på någonting om jag hade haft råd. Jag är för att dela på kostnader i ett förhållande, men det här var lite väl extremt att stå ut med. Skriver kvinna 33,3 delat med 66,6.
Det här är jätteintressant, för det här var tydligen en röd flagga för henne, medan det här är ett sådant scenario som kan vara en grön flagga för någon annan. Alltså, de har ju tydligen diskuterat sin ekonomi, han har varit flexibel med att du har rätt ju, att vi måste dela upp det här, så att jag äter ju mer än du och jag har högre lön, så jag betalar mer än du. Och nu har jag sparat alla kvitton, och i den här månaden så blev det precis som vi har diskuterat. Jag tror egentligen att det här var frågan om att de var hemskt olika personer.
Ja, för mig så skulle det här nog vara just det här med att man 66,6% eller 33,3%. Det är en sån enorm röd flagga. Det är liksom franska revolutionen, vet du, stor flagga.
Men vadå? Du behöver bara betala en tredjedel. Det är ju en jättebra deal.
Ja, men liksom på något vis att man är så där himla noga med pengar. Att jag tänker också det här just med att man behöver vara lite bjussig.
No,
att
sant.
Där finns ingen bjussighet om du börjar räkna sådana procenter. För jag har också hört om sådana här som, vet du, har varit över natten till någon och sen har måste liksom betala för yoghurten som man åt på morgonen. Att den här kostar då 52 cent.
Nej, men jag förstår nog poängen här, men alltså det som jag tror att skulle ha varit kanske en lösning för det här paret skulle ha varit det att okej, vi har den här grundgrejen att vi strävar efter att vi delar på våra gemensamma utgifter på det här sättet, men hon skulle ju helt klart ibland ha behövt en present, att han skulle ha kommit hem och sagt att hej, jag har fått semesterersättning, nu ska jag bjuda på restaurang. Hon ville bli lite uppvaktad och lite bortskämd då och då, och han var så noga med att sitta med de här kvittorna och sina Excel-tabeller att det helt dödade den där spontaniteten som hon skulle ha behövt.
Ja. Ja, men precis, att man var väldigt olika. Sen kan det ju finnas någon som blir helt tokig på sin partner för att henne är så slösaktig.
Exakt, och då säger man att kan inte vi börja liksom spara kvitton och se vart våra pengar går?
Ja, så, men man måste ju hitta någon som funkar någorlunda likadant, tänker jag.
Exakt, ja, också att man sen, det här kommer vi att återkomma till i brev här framledes, det här med att partnern inte ser vad man skulle behöva. Och hon här skulle ju helt klart ha behövt få en annan känsla av sin partner. Att jag tror inte att det kanske egentligen var det här med ekonomin som det stod och föll med, men han såg inte henne på rätt sätt och han förstod inte heller att uppvakta och lite så där skämma bort henne ibland, och det skulle hon ha behövt.
Ja, och sen just på det sättet att det inte är så där att han tar med sig ett knippe tulpaner från butiken, men han delar upp det då i 33,66% att du får sen betala en tredjedel. Du njuter mer av tulpanerna.
1,75 är din andel, ja, av den,
men
här buketten.
Men nu säger vi så här att du njuter mer av dem, så du får i det här fallet betala 66%.
Ja. Du njuter av blommor, så du får betala dem.
Ja.
Så, jag sätter in det här i vår tabell. Vidare. Nå, här kommer men nu en betydligt mer allvarlig grej som Johanna, 46 år, har skrivit om. Så här: mina föräldrar är och var alkoholister och sånt vägrar jag leva med på nytt. Och den här dealbreakern pratar jag med när jag och min partner dejtade, och den håller vi också fast vid ännu, och vi har varit tillsammans i 24 år vid det här laget.
Mm. Ja, men det här är ju väldigt förståeligt förstås. Johanna vill inte upprepa sina föräldrars misstag och vill inte heller leva i en sån situation. Superbra att du har dragit den gränsen väldigt tydligt, väldigt tidigt.
Precis. Jag har ju lite följdfrågor här. Ska vara intressant att veta att betyder det här nolltolerans mot alkohol, eller betyder det att det är okej att partnern nu dricker något sådär moderat, eller hur har ni löst det här? Men i alla fall, du tog upp det här genast, din partner hörde dig och det funkar. Det är,
ja,
jättebra.
Antagligen när ni har varit tillsammans i 24 år. Ja. Vi har ju gjort flera avsnitt om just problematiskt drickande med Krista Schultz som är expert på det här området. Vi gjorde dem förra sommaren, om inte minns helt åt skogen.
Mm.
Så man kan gå in på arenan och lyssna på dem där. Där får man också lite handfasta tips på vad man ska göra ifall man har en partner eller en familjemedlem som dricker för mycket. Så man kan gå in och lyssna på det.
Och när man ska kunna avgöra att är det här mycket och för mycket eller moderat, eller var går de där gränserna? Det här förklarar han också väldigt bra. Så precis, vi hänvisar till våra tidigare avsnitt, för de blev väldigt bra.
Mm.
Nu kommer vi in på det här med kontrollerande beteende. Och det här är också ganska asigt, måste jag säga. Och här har vi Göda 57 som skrev så här: Jag var gift i 15 års tid med en kvinna som hade för vana att varenda kväll kolla igenom mina Facebook-vänner. Hon misstänkte hela tiden att jag var otrogen, men det har jag aldrig varit under hela vårt äktenskap.
Måste vara otroligt tröttsamt att bli misstrodd i 15 år i sträck.
Ja.
Och där tänker jag just att det var ju inte du som hade gjort något fel uppenbarligen, utan det här var ju en kvinna som hade väldigt svårt med tillit.
Nå, verkligen. Och det där tycker jag ju faktiskt är ett form av övergrepp det där också. Att man tar någons telefon och börjar gå igenom att vad har du skrivit och vad har du gjort här. Det där är ju att inkräkta på någons privatliv och så där mycket insyn ska inte ens en partner behöva kunna kräva och förvänta sig.
Mm.
Man har rätt till privata grejer också fast man lever i en relation.
Exakt.
Mm.
Fru och mamma, 30 år, är inne på samma linje. Skriver att olika former av kontrollerande beteenden är en oerhörd dealbreaker för mig. Det kan handla om att försöka kontrollera vem man umgås med, vad man använder sina pengar till, om man vill åka på en liten resa, vad man äter, hur man klär sig eller vad man pratar om med sina vänner. Och missförstå mig inte nu, i en sund relation så pratar man ju om och kompromissa kring många olika saker utan att det här klassas som kontroll. Man pratar förstås om när och hur man ska resa iväg med sina vänner, om vi nu tar det som exempel, så att det helt enkelt passar vardagen och partnern. Men försöker man bestämma för mig eller kontrollera vad jag gör på min resa, ja, då sparkar jag bakut. Skriver fru och mamma 30.
Ja, då ska man sparka bakut. Jag tyckte det här var mycket välformulerat. Och det är ju just det där också att självklart så kan man inte flaxa omkring hipp som happ om man har en partner och familj och fara iväg på resor hur som helst. Utan det här måste ju allt diskuteras och koordineras och lite så här. Men därefter, när man har kommit överens om någonting och håller fast vid det, så ska inte en partner hålla på och lägga sig i att nå, vad gjorde du och vem träffade du och vad gjorde du? Då ska den där tilliten finnas där.
Ja, att man inte håller på och mässar och ringer hela tiden. Att jaha, har ni kommit till hotellet nu?
Ja.
Ja, jag hörde ingenting av det så jag visste inte om ni har kommit till hotellet.
Ja, du har 17 missade samtal när du kommer ur duschen. Det, ja. Liksom, nej, så ska det ju inte vara. Och jag tycker att det är ganska lätt att... Det här tycker jag ändå borde vara ganska lätt att se den här skillnaden som vår brevskrivare här nämner. Att det är klart att man ska få diskutera, kompromissa och så här. Men när det sen börjar kännas obehagligt, att men herregud, låt mig nu bara vara. Jag får den där känslan av att du tror att jag har något fuffens på gång här på min resa.
Ja.
Då börjar nog varningsklockorna ringa.
Mm.
Mm. Vi går raskt vidare här från kontrollbehov till lögner. Och i nästa brev står det så här. Första gången han var otrogen kom det som en chock för mig. Vi levde ju i århundradets kärlekshistoria. Och när han en kväll kom tillbaka från den där kvinnan som han hade lämnat mig för och grät ett par tårar, då tänkte jag att vi nog ändå skulle gå starkare ur det hela, att han nu hade begått sitt livs stora misstag. Men så följde den ena liknande historien efter den andra och den ena chocken efter den andra, och för varje gång minskade mitt självförtroende. Till sist blev jag överkänslig också gentemot alla små lögner som han alltid spridde omkring sig för att göra sin vardag lättare. När han definitivt lämnade mig för en annan kvinna tog det mig 10 år att komma över det hela. Jag hade bara gått med på för mycket och var helt nedbruten. Så, aldrig mera lögner. Aldrig mera falska premisser. Jag tolererar bara rak kommunikation och ärlighet. Sen behöver faktiskt inte mannen vara supersexy och manlig. Det viktigaste är att han är schysst. Skriver signaturen lycklig sedan 20 år tillbaka med en ärlig man.
Mm. Vad bra att du hittade en schysst typ som du sen fick leva ditt liv med istället.
Och det är sexigt att vara schysst dessutom.
Ja, det är nog det. Jag förstår inte det. Det finns de här personerna som kan på något vis förstöra helt inte tontanande snälla typer. Vet du, just sådana här notoriskt otrogna lögnare som ofta ändå ganska charmiga och lyckas ta sig igenom det på något vis.
Och det är ju just det, och som låter övertygande om de kommer hem igen och snyftar och har sig och säger att men det är ju dig jag vill ha, det vet jag nu. Om man är kär i den där typen så är det ju klart att man går på det.
Ja.
Några gånger.
Och det måste man kanske också förlåta sig själv för.
Ja.
För att man ville så mycket att det skulle funka. Så därför gick man med på det.
Men det är nog sant det här. Lögner, sådana här stora lögner. Några små nödlögner och sådana behöver man nu kanske inte tycka att det är så farliga. vad man har köpt i julklapp åt någon.
Och, sånt och vad det kostar.
Ja, precis. Ja. Vad kostar din nya väska? 29,90.
Ja, jag köpte den på rea.
Jo, jag menar, smått plotter behöver inte vara så allvarligt, men såna här större återkommande lögner, där skulle jag nog också absolut sätta en gräns. Mm. Det skulle jag inte tolerera om det skulle uppdagas flera gånger. No. Så mycket bra av vår lyssnare här att ha dragit upp en sån här linjedragning där. Det här nästa brevet fick mig faktiskt, alltså det är inte en rolig sak, men jag satt nog och fnissade högt för att det här låter som ett mönster som jag har lite sett i min bekantskapskrets. Här har vi uppgiven 30 plus som skriver så här. Jag tolererar ju inte det här att tid finns för vänner, egna hobbyer och så vidare, men att tid för familjen verkar saknas eller vara väldigt, väldigt jobbigt. Att han bra kan hålla på med sin hobby 3-4 gånger i veckan och hänga med kompisar hela helgen och lämna mig med barnen under tiden. Och sen om jag själv någon enstaka gång har en arbetsresa eller är borta en kväll, ja då ska barnen till fammo eller mommo, för inte har han ju tid att ta hand om dem. Eller så har han något viktigare inbokat just precis då.
Ja, du är gift med en mansbebis.
Yes!
Yes! För att det där är ju bara mansbebis med versaler, tycker jag. Liksom. Att jag måste få så som jag vill. Den här din man, så han har inte fattat att han nu för tiden faktiskt är förälder och pappa till de här barnen. Och att man inte har tid att ha hobbyer 3-4 gånger i veckan och hänga med kompisar på helgen.
Nej, det har man inte. Man har absolut rätt i hobbyer. Man har rätt i ett socialt liv och så här. Men man måste också inse att ja, nu har jag en familj. Jag måste prioritera dem. Och sen är det ju kul om jag hinner få in den där hobbyn lite nu som då.
Ja, exakt. Och det här är nu bara så att det måste bli en ändring i det här. För annars så kommer du inom kort att få nog och sen att fuck this shit. Att det är lättare att bara göra det här själv än att hålla på med att det här är ännu en som jag ska ta hand om.
Och det som den här mansbebisen ju kanske inte heller inser är att på ålderns höst, inte det sagt att de där barnen och barnbarnen har så stor lust att umgås med honom. För att han har ju helt schabblat bort alla chanser till att skapa en relation med sina barn. Alla lediga helger så får han och skida slalom medan de var hos sin ljuvliga mommo.
Ja, men precis. Men det blir ju så där. Och man kan inte gömma sig bakom det där. Har du valt att skaffa familj så måste du ändå ta hand om dina barnen. Det är nu bara så. Och det borde inte heller vara någonting som är en alltför tung börda att bära. Ni är ändå två om dina barnen. Ni har fammo och mommo där som hjälper till. Det gäller nog bara att prioritera om. Och det säger jag till dig som, du verkar ju vara uppgiven 30 plus och det förstår jag. Det är det att den här mansbebisen till kar, han behöver nu få en rejäl potelo och skärpa sig. För att annars kommer du inte orka. Och vad ska du ge upp hela ditt liv då för att han ska gå på bowling? Liksom, nej, det går inte.
Och det är krasst så. Har du barn så kan du inte ha en hobby som tar upp 4 kvällar i veckan.
Nej.
Går inte. Det kan du ha sen när du är pensionär kanske.
Mm.
Ja, spara det till det. Nej, det är raka rör på den punkten.
Exakt. Vi går vidare till följande brev som har kommit in från signaturen Partners och bästa vänner 41 år som skriver så här. Min relation skulle vara dödsdömd den dag jag inte längre känner att jag är min mans första prio. Med det här så menar jag inte att han ska ägna mig all sin uppmärksamhet hela tiden, utan att jag vill vara hans första och viktigaste person. Om det händer någonting stort och viktigt i ens liv, positivt eller negativt, om man inte vill berätta det för sin partner allra först, är det här ens en relation längre? En vän berättade för mig att hennes man bestämde sig för att börja studera på universitetet och hade diskuterat det här länge med både sina föräldrar och sina vänner, men hon fick reda på det först när han var inskriven och redan hade påbörjat sina studier. Där och då visste hon att deras relation kommer att ta slut, för hon var uppenbarligen inte hans viktigaste person mera och hade kanske aldrig ens varit det.
Det här är en otroligt bra poäng. Jag hade inte tänkt på det där, men att det stämmer ju verkligen. Om man inte är sin partners första prio. Alltså, om jag inte är den som min man först ringer till när han får veta jag fick jobbet. till exempel. Eller han kan ju se det till en kollega som råkar sitta där bredvid. Det är helt okej. Men jag menar att han ska känna att nu vill jag dela det här stora, viktiga, underbara, eller nu måste jag dela det här sorgliga som jag just hörde med min partner först. Är det då ens en relation? Intressant fråga alltså.
Ja.
Och det är så intressant det här scenario som vår brevskrivare här nämner med den här mannen som tydligen ville börja studera och hade talat vitt och brett med en massa människor om saken, men sin egen fru så nämnde han saken för sen. Först när han var när han gick på första skoldagen fick hon veta om saken. Och där undrar man ju att vad hade hänt där? Varför hade han inte tagit upp det med henne? Pratade de inte överhuvudtaget? Eller var han på något sätt rädd att hon skulle vara en sån där Debbie Downer som skulle skjuta ner hans ambition? Någonting måste ju ha gått helt skevt där.
Ja, och i så fall så skulle man ju inte vara tillsammans överhuvudtaget ändå om man tror att ens partner inte vill att man ska följa sina drömmar. På något vis.
Men väldigt, väldigt märkligt att inte nämna en sån sak alltså. Mm.
Ja, väldigt, väldigt konstigt.
Ja. Nästa brev kommer från en lyssnare som ställer en fråga till oss i sin signatur. Hon frågar, varför är åldern viktig, kvinna 45? Jag tolkar det som att hon undrar varför vi frågar efter era åldrar när ni skriver till oss. Och det kan vi ju svara på här emellan. Jag tycker det är väldigt intressant att lite grann veta hur gamla ni är när ni skriver. Därför för att det är kul. Jag tycker att våra bästa avsnitt är de när vi får brev från personer i allt från 20-årsåldern till 70-plussare. Jag tycker det är då vi får många perspektiv, varierande livserfarenhet och bakgrund och så här. Det är inte så att vi ska diskriminera någon på grund av ålder, utan det är bara intressant att veta.
Mm. Exakt. Och det är ju frivilligt att fylla i också. Eller det vet jag inte faktiskt om det.
Ja. Nej, man gjorde det.
Ja.
Vi brukar inte kolla passen.
Nej, man måste inte ha en kopia på passen innan du skriver in.
Ja. Men nu till kvinna 45s brev. Hon skriver så här. Jag lever än i en relation, men om det skulle bli aktuellt att byta, då skulle jag leta efter sånt som jag inte trivs med idag. Det skulle främst gälla aktivitetsnivå och skärmanvändning. Det är en stor faktor. Om största delen av dygnet går åt till skärm och soffhäng, då får han vara. Och sen, en annan dealbreaker för mig är snällhet. Det här saknar jag så otroligt mycket i mitt nuvarande förhållande. De där små sakerna, att bli lyssnad på, att kramas, att laga mat tillsammans om det känns motigt, få massage utan att behöva be om det, de där små gesterna av kärlek, saknar kvinna 45 alltså.
Ja, du funderar att om det någon gång blir aktuellt att byta, kanske det är aktuellt att byta.
Det låter lite så.
Det låter lite så. Jag menar att du vill ha en snäll partner som vill hänga med dig och göra snälla saker för dig, det tycker jag. Att om inte du har det nu så kanske du behöver tänka om lite.
Ja, och jag undrar här också, har du sagt det här till din partner? Att du skulle behöva de här sakerna? Och är han medveten om det och ignorerar det, eller har han inte en aning? Det undrar jag.
Ja, det gäller nog kanske att ta ett snack där. För att om han ligger på soffan och äter iltasen om att medan du svänger ihop ännu en spaghetti bolognese.
Och så får du inte ens en kram som tack för maten.
Ja.
Det är svårt då.
Ja.
Nej. Hoppas att ni kan diskutera saken nu till att börja med, för det här förstår jag mycket väl att du inte riktigt vill tolerera.
Ja, och ibland kan det ju vara faktiskt så där också att man tänker att ja, men det är ju klart att han förstår det här eller att hon borde förstå det här. Men det är inte alltid så klart, för vi kan ju inte läsa tankar. Och man kanske inte heller är medveten om fast hur mycket man faktiskt ligger på den där soffan och scrollar på sin telefon och så se på den här videon. Att man kanske inte inser att man faktiskt inte ens är närvarande i sin egen relation eller i sitt eget hem.
Jag blev väldigt uppspelt här i veckan. Jag kommer in på ett litet sidospår här nu. Men jag insåg att en massa avsnitt av den här gamla serien Supernanny finns på YouTube.
Mm.
Så där gick en stor del av min vecka ut på att titta på gamla Supernanny-avsnitt från tidigt 2000-tal när det nu sen riktigt gick. Men i dem så observerades ju dynamiken i en familj så där neutralt innan sen Supernanny gick in och började tillrättavisa dem. Och då blev ju allt dokumenterat, just sådär som att, men hör du pappan, du ligger ju faktiskt bara på soffan. Det är ju din 15-åring som sköter allt hushållsarbete och sånt här. De blev liksom busted för att det fanns kameror hemma hos dem. Och ibland känner jag att det skulle vara ganska skönt att ha lite sån här Big Brother-kamera i sitt hem för att det skulle dokumenteras. Att, men här står ju en nu och diskar igen och den andra sitter vid datorn och vet inte ens om att det diskas.
Exakt.
Och på det här sättet man skulle få liksom en sån här neutral dokumentation av att vem gör vad och hur länge tar det.
Mycket bra.
Ja.
Nu ska vi alla gå och köpa övervakningskameror.
Men kontrollbehov eller sådant, överdrivet kontrollerande rekommenderar vi inte till, men vi ska nog ändå lite vilja.
Kameror överallt.
Om jag gagnas av den kontrollen, då är jag helt för det. Nej, jag skämtar.
Men ändå, det finns en bra poäng i det där. Att man kanske inte är medveten om hur pass orättvist det faktiskt är.
Ja, men det är just det där att man säger att jag tycker att jag gör helt för mycket här hemma, så säger den andra, men jag klippte gräset. Tänkte du på det när du räknar?
Ja, dessutom så är det väldigt länge sedan sommaren.
Ja,
vi är faktiskt i
mars. Augusti. Bra jobbat. Ja. Mm. Exakt. Vi är framme vid veckans brev som kommer från vår goda vän Michael Bolton 40. Jag tyckte att det här var ett kul brev att avsluta med, för att det här är väldigt, väldigt individuellt. En del kan relatera, andra kan säkert inte alls. Men så här skriver då Michael Bolton. Jag älskar att läsa. I mitt privata bibliotek finns sammanlagt 1364 böcker och ett brett utbud av genrer och ämnen. Jag dejtade en gång en tjej som tyckte att jag skulle göra mig av med dem eftersom jag ändå inte skulle hinna läsa alla mina böcker. Hennes drömhem var väldigt spartanskt med några få tavlor, vita möbler och bara några få böcker i en liten bokhylla. Jag hade varit i mötesgående på andra punkter, men där kom taket emot och som tur var vann mitt bibliotek. Ända sedan dess har jag haft en mycket tydlig regel. Om någon dam sänker klorna i mig, ja då följer ett bibliotek med på köpet. Jag är säker på att rätt sorts dam kan uppskatta ett sådant arrangemang. Där hör ni, rör inte Boltons bibba.
Nej, det är en paketdeal som man får ta helt enkelt. Ja.
Men jag tycker att det här är en väldigt bra bild av det här att vi kommer ju alla med någonting. I det här fallet var det 1300, vad det nu var, böcker som är viktiga för den här personen. Och om det då blir ett problem för den andra, om den andra är så att nej, men att vi, jag tycker att vi ska ha så här hemskt lite grejer, att kan inte vi liksom föra dina böckerna till konti nu då? Så då blir det ett problem. För det här är kanske någonting som, det är inte bara fråga om de där böckerna, det här är en hjärtesak. Och den ska man inte gå in och potta på.
Nej, och jag tänker just det där som du sa där Eva också, att det handlar inte egentligen om de där böckerna, utan om att du som person är inte tillräckligt viktig. Och ditt intresse värderas inte tillräckligt högt. Men det finns ju en gräns för allting också. För jag menar, om vi ser att någon kommer med 20 uppstoppade djur och säger att det här är väldigt viktiga för mig. Det kan ju också vara kanske lite mycket.
Ja, no, men jo. Samtidigt.
Försök vara diplomatisk nu, Eva.
Nej, men alltså, det här är ju någonting som kommer att hända mig. Ja. Senast när vi blir pensionärer så kommer han att börja. Nej.
Han börjar gå på arbetskurser och stoppa upp sin
taxidermy
jakt.
Taxidermy för nybörjare, vad det nu heter.
Oj, hjälp.
Nej, men då får man väl kanske säga att vi kanske kunde hyra ett riktigt stort tomt garage. Där
ja.
Där kan stå ditt stela menageri. Men att jag skulle inte helst vilja ha dem i vardagsrummet. Men då får man väl liksom se sig om efter lösningar då,
ja,
tycker jag. Men om man inser att det här är så viktigt för min partner, alla dessa uppstoppade djur, alla dessa böcker, alla dessa handväskor, alla dessa tv-program som den skulle vilja försöka hinna med. Jag menar, då måste man kunna diskutera saken. Och kan man inte, och vill man liksom bara klippa banden där och säga att det där får du inte hålla på med, för då tycker jag inte om dig, då är det ett stort problem. Så får man inte göra.